kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Vi har kommit till del 78.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Som sagt, vi ska börja på Matteus evangeliets 28 kapitel. Och bara säga det då innan att om man tar det i 27 kapitlet till och med vers 44 åtminstone, där det står att han blev korsfäst tillsammans med rövarna, så är det en mörk bild. Och man ser övergivenheten och hur Jesus stöts ur gemenskapen. Sen i vers 45 så hade vi ett stort men där. Men så kommer Gud och bekänner sig till det som sker på Golgata kors ifrån 45 till och med 56 kan vi säga. Och är närvarande vid jordbävningen, förlåten rämnar mitt i tu, gravarna öppnas och så vidare. Så man, även om det finns en övergivenhet och ett mörker, så finns det ändå en gudomlig sanktion. Ett profetord därifrån Amos som man kan säga går bokstavligt i uppfyllelse. Vers 54 så vänder det. Därför vers 54 slutar med att denne var verkligen Guds son, och så kommer en ny ton, en hoppets ton som föregriper då kapitel 28 kan man säga. Det talas om i samband med begravningen här att det var rent linne, det var en ny grav, och man får liksom en känsla att det är någonting fint som ändå sker här. Och sedan så kommer vi då till själva uppståndelsen. Och vi läser då ifrån vers 1, kapitel 28. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna, var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. De skyndade sig då bort från graven under fruktan och i stor glädje. Och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Så där har vi själva uppståndelseberättelsen. Och om ni vill så får ni gärna slå upp era biblar, och om inte annat så kan ni lyssna. För att jag tänkte slå upp en del bibelställen här. Och det första som jag tänker på, det är i vers 1. Ja, förresten, vi kan säga det först när det står här, den första veckodagen. Alltså den första veckodagen efter sabbaten, det är ju söndagen. Så ser ju vi det i den kristna traditionen fortfarande. Jag vet inte när det ändrades i den svenska almanackan, men när jag växte upp och när jag fick lära mig kyrkans år, så var söndagen fortfarande den första dagen i veckan. Är det någon som vet när det ändrades? Det är inte så länge sedan. I början på 70-talet. Och det var ju lite tråkigt. Ur den här aspekten sett. Därför att om ni tänker efter, så är alltså det skillnad på lagen och evangeliet på så sätt att i lagen, i det gamla förbundet, så arbetar människan hela veckan. Och sen när hon har arbetat och blivit trött, så förtjänar hon sin vila. Alltså sabbaten är den sista dagen i vilan. Ja, just det. Eller i arbetsveckan blir det sista dagen, och då vilar man. Då förtjänar man den. Men i den kristna traditionen så är det inte så, utan där börjar ju arbetsveckan med vilan. Det är evangeliet. Så att veckan börjar med söndagen, med att vi är inför Guds ansikte. Vi får all kraft som vi behöver för veckan ifrån honom. Och sedan så gör vi arbetsveckan av bara farten. Så det är uppbyggt på ett helt annat sätt. Och det faller tillbaka också på skapelsen. För den första dagen i Adams och Evas liv var ju söndagen, den första veckodagen. För det står nämligen att Gud skapade den första dagen, den andra dagen och så vidare. Och den sista dagen, sjätte dagen, så skapade han människan. Stämmer det? Ni får rätta mig fel. Sjätte dagen skapade han människan. Och eftersom han skapade människan då den sjätte dagen, så vilade han på den sjunde dagen. Och den vilodagen blir ju människans första dag. Hon skapas den dagen, men den första hela dagen blir sen vilodagen. Så man kan säga att Gud har, man kan också uttrycka det som så att Gud har skapat hela skapelsen i sex dagar och förberett marken som människan sedan ska leva på. Så vi kommer till dukat bord, om man uttrycker det på det sättet. Och det är det som följer med sedan också i den här berättelsen och följer med in i den kristna traditionen. Det kristna livet börjar med uppståndelsen ifrån de döda. Börjar med att vi i bildlig mening uppstår genom dopet. Att vi kommer till tro, att vi föds på nytt. Där börjar det kristna livet. Och det kristna livet fortsätter på samma sätt. Vi kan egentligen inte göra någonting i egen kraft. Utan allt börjar med Guds evangelium till oss. Och det här tycker jag är en fantastiskt fin tanke som nu försvann då när man ändrade i almanackan i början på 70-talet. Och här är det då den första veckodagen som Jesus uppstår ifrån de döda på. Och sedan så står det då att då gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och nu skulle jag vilja att vi tittade på, det finns nämligen 9 olika berättelser i Nya testamentet om Jesu uppståndelse. Och jag skulle önska att vi strider lite mot hur vi har jobbat med texterna tidigare. Men eftersom uppståndelsen är inte bara kulmen på Matteus evangeliet, utan början på det kristna livet. Eftersom det som sker här i uppståndelsen är själva nyckeln till det kristna livet. Det viktigaste, alltings begynnelse. Så tycker jag vi ska ta och göra det så pass utförligt så att vi också kompletterar med de andra berättelserna. De skiljer sig lite grann åt. Och rätt eller fel, det får ni bedöma själva. Men jag tycker att vi kan komplettera med Markus och Lukas och Johannes. Så får vi en fullödigare bild av vad som hände. Det visar sig nämligen när man läser de här texterna parallellt. Att det måste ha varit rena kaoset den här förmiddagen. Ja, egentligen hela dagen. Rena kaoset. De var chockerade, om det är rätt ord vet jag inte. Men de var alltså så glatt förvånade, så överraskade utav det som hände. Så det verkar som att man fått glädjefnatt eller att de har tappat liksom alla koncept och sprang fram och tillbaka. Här hos Matteus så står det att det var Maria från Magdala och den andra Maria som kom till graven i gryningen. Det betyder ju inte att de nödvändigtvis var ensamma, utan läser man i Markus och Lukas så ser vi att det var flera kvinnor. Vi ska se vilka de andra är. Då får man slå upp i Markus 16. Vers 1. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor, det är väl de två som är omnämnda i Matteus, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Så där är de 3 stycken. Maria Magdalena, den andra Maria och Salome. Vi tittar i Lukas också 24. Lukas 24, vers 10. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Så där nämns en Johanna också. Så de är fyra stycken som är namngivna om vi lägger ihop de här tre evangelierna. Och det är nog så jag vill gärna förstå det. För det betyder att här är de alltså fyra stycken som kommer till graven. Och när de kommer till graven, och jag är tillbaka i Matteus 2, så sker ett efterskalv. Så heter det ju. Det hade ju varit tydligen jordbävningar i samband med att Jesus gav upp andan. Och det är inte ovanligt med efterskalv. Och här på morgonkulan så kommer ett sånt efterskalv. Som är så pass kraftigt så att stenen sätts i rullning. Och gravöppningen blottas igen. De ser inte Jesus i det sammanhanget, utan de ser en ängel. Och ängeln talar till de här kvinnorna i vers 5 att de inte ska vara förskräckta och att de söker Jesus, men han är inte här. Ängeln förmedlar budskapet till de här fyra kvinnorna, om det nu var ytterligare några kanske, men de här fyra som är namngivna. Han förmedlar budskapet om uppståndelsen till dem i tre steg. Det första han säger är att han är inte här. Och när det är graven är tom alltså. Och det andra som sägs det är att han har uppstått. Och där står verbet i passivum. Och det tror jag är en viktig teologisk poäng. Han har inte uppstått i egen kraft. Utan Gud fader har, som det står på andra nytestamentliga ställen, uppväckt honom från de döda. Det är alltså Gud fadern som har uppväckt sonen. Det är inte sonen som har uppväckt sig själv eller uppstått i någon sorts egen kraft. Utan det här är Gud faders verk. Han uppväcker sonen därför att det var det enda rättfärdiga som var tänkbart egentligen. Han hade inte någon synd gjort, utan han uppväcks från de döda. Han upprättas helt enkelt. Så är tanken. Och det betyder ju då också att Gud fader själv är den som har allting i sin hand. Alltså både Jesu person, döden, hela Jesu undervisning, skriften, allting ligger i Guds händer. Och på samma sätt är det för dig och mig. Vi vilar i Guds händer. Alldeles oavsett vad som händer oss. Det är alltid Gud som bär oss i slutänden. Och det är alltid Gud som har gett sina löften. Och som ska stå också för våran uppståndelse. För Jesus kallas ju för den förstfödde. Den som har först uppstått ifrån de döda. Därefter kommer alla vi andra. Så vi räknar ju med att på samma sätt som Gud fader uppväckte Jesus, så uppväcker han också alla andra människor i Jesu Kristi efterföljd. Och det tredje steget som ängeln säger, det är också då i vers 6. Där ängeln säger kom och se. Kom och se. Jag minns, jag gick på teologiska utbildningen i Uppsala, det är ju många år sedan, då hade vi ett ämne som hette, tror det hette religionspsykologi, och vi undrade varför vi skulle läsa det där. Men jag kommer ihåg en övning i alla fall, eller om det var religionsfenomenologi, fanns ett ämne som hette också. Vi skulle göra en övning, vi skulle argumentera, sätta upp argument för och argument emot Jesu Kristi fysiska uppståndelse från den döda. Och det där visste vi inte riktigt var det skulle ta vägen, men vi satt och jobbade med det, studenterna, och kom på det ena argumentet efter det andra. Och inte minst de bibliska argumenten. Vi var ju många av oss som gick där, vi var väckta som det hette, riktiga kristna. Och vi skrev upp där alla argument för att Jesus skulle ha uppstått. Ja, en hel rad, och säkert en tiotal åtminstone. så skulle vi sätta upp argumenten emot. Och argumenten emot, det var ju förstås att det här övergår allt förstånd. Det kan vi inte fatta intellektuellt. Men sen kom vi inte på några fler argument. Jag glömmer aldrig hur överraskad jag var. Att det fanns så mycket som talade för Jesu Kristi uppståndelse. Men om han nu är Gud och han har gått på vattnet och han har visat att han är Gud och att han uppstår. Så det var logiskt på något sätt. Men det finns ett skäl som talar emot, nämligen vår egen hjärna. Det finns två stycken faktum kan man säga när det gäller uppståndelsen. För att i slutändan så är det naturligtvis frågan om en omvändelse och en tro på det hela. Men det finns två stycken faktum som jag inte tror att någon seriös forskare vill säga emot. Och det första faktumet är att graven är tom. Och det är det som har gett skäl till hela det här, till allt det här som hände sedan efter Jesu död och uppståndelse. Graven är tom, kroppen är borta. Och det finns inte någon som har ägnat någon större kraft till att försöka motbevisa det, utan man har ägnat kraften åt att försöka förklara det. Men faktum kvarstår att graven är tom. Annars skulle man inte behöva förklara det. Till och med på den här tiden läste vi förra gången, så fick man muta vakterna för att försöka förklara vart kroppen var. Så det är ganska uppenbart att graven var tom. Och det är rätt tillfredsställande tycker jag när man mediterar över det och inser att han var borta. Det måste finnas någon förklaring på det här. Sen om man tror att lärjungarna har rövat bort honom eller grävt ner honom någon annanstans eller hur man nu vill förklara det. Men då får man ju då pröva de här olika förklaringarna och se vad som är troligt i det läget. Det andra faktumet, det är det att det anses tämligen klart att de första kristna som vi ska titta på här nu, och apostlarna förstås, men även några hundra andra på samma tid, var helt övertygade om att han hade uppstått från de döda. För deras sätt att agera pekar bara åt ett håll. De har sett Jesus uppstånden från de döda. Därför beter man sig som man gör. Därför går de hellre i döden och lider martyrdöden. De har sett honom. De kommer aldrig kunna förneka det. Sen om de har sett rätt eller inte, det kan man då som sagt diskutera. Men de första kristna var övertygade om att de hade sett honom. Det tycks vara ett faktum. Det finns ingenting som pekar åt något annat håll. Om man ser det rent så att säga, psykologiskt, så finns det knappast någonting som säger att det skulle kunna vara en komplott till exempel. Där de sedan utvecklar allt det som vi läser om i Nya Testamentet och som vi läser om när det gäller urkyrkan. Att det skulle vara ett påhitt. Det är föga troligt. Synet inte i den traditionen. Jag hade ett citat här ifrån kommentaren som Tord Fornberg har skrivit längre ner i mitt kompendium. Tänkte spara det, men jag tror jag läser det redan nu. Han skriver så här, detta är en mycket vetenskaplig kommentar ska ni veta. Där skriver han så här: budskapet att en korsfäst människa upprättats av Gud och förhärligats var så otroligt att det med säkerhet skulle ha avvisats av lärjungarna om de inte själva övertygats av möten med den uppståndne Jesus. Alltså det går liksom inte att hitta på en sån sak och sen stå för det och sen marknadsföra det. Och i synnerhet inte i en tradition där det var en skam att ens tala om att Messias skulle ha blivit korsfäst. Det var ju emot allting. Det gjorde att det var som sagt otänkbart för de flesta. Så vi har de två faktumen. Jag vet också, för det här höll man ju på mycket med under sin gymnasietid. Det var en annan tid då. Jag vet inte om de pratar om sånt här fortfarande, ungdomarna i 18-årsåldern. Men då var det ju några som ville mena att det var en hallucination att Jesus visade sig för de här 11 apostlarna. Men då fick vi ju lära oss det också inom religionspsykologin, att hallucinationer, det är någonting som utspelar sig i den mänskliga hjärnan. Alltså att man i den mänskliga hjärnan så kan en hallucination inträffa när man är kroppsligt uttömd. Man kryper i öknen i flera dygn och sånt där, va? Alltså när man inte har några krafter kvar, då kan sådana saker inträffa. Man har inte ätit kanske på lång tid. Och när det finns en stark psykologisk förväntan att få se den där glasskiosken mitt inne i öknen eller någonting, va, så kan det sådana bilder frammanas. Men det är ju någonting då som en människa får i sin hjärna. Det betyder inte att den personen som står bredvid får samma hallucination. Inget av de här kriterierna är uppfyllda när Jesus visar sig för 11 lärjungar på en och samma gång. Och alla 11 ser precis samma Jesus. På samma uppenbarelse. För det första så finns det ingenting som tyder på att de skulle vara slut i fysisk mening på det sättet. Även om de var bedrövade. För det andra så hade de ju ingen förväntan på att han skulle plötsligt synas där i rummet. De satt ju och grät för att han hade dött och vad som hade hänt. Och de undrade var han tagit vägen. Visserligen så fanns det vittnesbörd tidigare från dagen som vi ska se snart. Men ändå i djupare sätt så var det inte så. Plus att alla 11 då, eller hur många de nu var, får samma hallucination samtidigt. Alltså det är väldigt svårt att komma till rätta med det här om man nu ska vara emot det och motbevisa det. Och då blir det så att till syvende och sist ändå måste tänka den tanken att han kanske är Gud och har uppstått från de döda. Hur svårt det än är. Men genom hjärtats omvändelse som jag förmodar att vi har varit med om allihopa, så är det inga problem alls. Men det är alltså till syvende och sist så handlar det ju om en omvändelse. Och det kommer vi nog aldrig ifrån. I alla fall så ser vi här då de här 4 kvinnorna. Och de får vara med om det här efterskalvet. Och då står det någonstans här att de ger sig iväg därifrån. Vers 8. De skyndade sig då bort från graven. Under fruktan och i stor glädje. Och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Där gör vi ett avbrott. Och så slår vi upp i Johannes evangeliet kapitel 20. Där berättas ifrån vers 11 till och med 18. Om hur Maria tydligen dröjer kvar vid graven. Maria stod utanför graven och grät. Så det jag tänker mig nu när man lägger ihop de här berättelserna, det är att åtminstone de där andra 3 och kanske ytterligare några har sprungit iväg, men att Maria dröjer kvar. Och hon lutar sig in i graven. Hon får se 2 vita änglar. Och de säger till henne: kvinna, varför gråter du? I vers 13. De har tagit bort min herre, vet inte var de har lagt honom. När hon sagt det, vers 14, vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Och sa till honom: herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska. Hon kände igen rösten. Tilltalet. Rabboni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne: rör inte vid mig, att jag har ännu inte fått upp till fadern. Och så vidare. Så det verkar vara det första tillfället. Jag säger att det finns 9. Det här verkar vara det första. Det här verkar vara den första personen som ser Jesus som uppstånden. Maria som tror att det är trädgårdsmästaren. Då går vi tillbaka till Matteus 28. Då har de andra skyndat iväg där i vers 8 och springer. Och så kommer vi till vers 9. Och ser Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Så när de är på väg till lärjungarna så möter de Jesus på vägen. Och tänk nu inte så, hur kunde han visa sig på 2 ställen på en gång? För nu är det en uppstånden människa vi talar om. Så nu är det lite andra spelregler. Han kan nog visa sig på 10 ställen på en gång om det skulle vara så. Så de ser också Jesus. Det här berättas det om, som sagt var, på det här stället i vers 8 och 9. Sen slår du upp i Lukas evangeliet 24. Vi talar om morgonen, eller hur? Solen har precis gått upp. Gryningen har kommit, solen har gått upp. Trädgårdsmästaren, de är på väg bort från graven. Jag vet inte hur dags solen går upp, men det här måste vara tidigt på morgonen. 24 kapitlet, vers. Nu ska vi se här. Det handlar om Emmausvandringen. Och jag ska återkomma till den alldeles strax, men föregripa det genom att visa på vad som står i vers 32 där, när de här Emmauslärjungarna då inser att de har haft sällskap med Jesus. Vers 33, de bryter genast upp och vänder tillbaka till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna församlade. Och dessa säger, när Emmauslärjungarna kommer dit: Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon. Alltså Simon Petrus. Så det som har hänt här nu, det är alltså att Jesus har visat sig som trädgårdsmästaren för Maria, för de andra kvinnorna när de är på väg tillbaka in i Jerusalem, och någonstans som inte återberättat för Simon Petrus. Han nämns ju ensam här. Tre gånger alltså. För tre olika tillfällen, tre olika personer. Sen kommer berättelsen då i Lukas 24, alltså vers 13. Emmausvandringen. Se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Det är inte så långt. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de kände inte igen honom. Han frågade: vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem: vad då? Lite skojig berättelse, tycker jag. Då svarade han: ja, det som hänt Jesus från Nazaret. Vers 20. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästas. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn. Och så går Jesus då till rätta med dem. Och här har de alltså sällskap med Jesus. De begriper väl inte att det var Jesus förrän vi kommer till vers 30. När de ber hon den uppståndne stanna kvar. Och i vers 30 ligger han till bords med dem. Då tar han brödet, tackade Gud, bröt det. Ni känner igen det liturgiska mönstret. Då och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Och han försvann ur deras åsyn. Så det är det fjärde tillfället. Trädgårdsmästaren, kvinnorna som är på väg in i Jerusalem, Simon Petrus, Emmauslärjungarna, och klockan kanske bara är någonstans på eftermiddagen. Så ni kan ju tänka er om det här nu är rätt och riktigt, hur snacket måste ha gått mellan dem när de sprang på varandra. Det var nog ganska så kaotiskt. Sen har vi då, ja, nu är vi i Lukas 24, så vi kan lika gärna ta det, vers 36. Ja, nu är de alltså tillbaka in i Jerusalem. I vers 33 kommer de tillbaka till Jerusalem. Där är de 11 församlade. Och de säger att han har visat sig för Simon. Och då berättar de i sin tur i vers 35 att de hade känt igen Jesus på vägen till Emmaus. För när han bröt brödet kände vi också igen honom. Medan de talade om detta, vers 36, så stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han visar sina händer och sina fötter. Och de får till och med röra vid honom vid det här tillfället. Så det är alltså det femte tillfället. Och nu är vi fortfarande på samma dag. Första veckodagen. Nästa berättelse, den kommer i Johannes evangeliet 20. Då kommer vi till den sjätte berättelsen. Nämligen vers 26. Och då är vi en vecka senare. Då var det ju som så att Thomas hade, han kunde, det här övergick, han var ju inte med förresten den första kvällen. Så när han fick höra det här så sa han att jag kan inte förstå det här. Jag hör vad ni säger. Han måste ha varit ytterst förvirrad, för han måste väl ha märkt att de menade allvar, så uppjagade som de var. Och själv, och samt kunde han inte fatta det. Om jag inte fått röra vid honom. 8 dagar senare samlades hans lärjungar igen där inne, och då var Thomas med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod ibland dem och sa: frid vare med er. Sen sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas sa: min Herre och min Gud. Ingen liten bekännelse, min Herre, min Gud, och säga så till Jesus. Sedan går vi tillbaka till Matteus 28 för att hitta det sjunde tillfället. Och då är vi i slutet på Matteus evangeliet, alltså vers 16. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade, och så vidare. Men andra tvivlade, jag vet, när de såg honom, alltså de 11 lärjungarna såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Man får intrycket av att andra var med också. Och då slår vi upp i första Korintherbrevet 15. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. Och det är det här, alltså första kor 15 är ju det här uppståndelskapitlet. Eller ännu mer, det är här han sammanfattar hela evangeliet i några viktigaste, de viktigaste punkterna, vers 3. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, det är paradidomi som vi har pratat om. Han hade hört det, han hade tagit emot det. Och vad hade han tagit emot? Ja, det kommer en kort beskrivning, sammanfattning på evangeliet, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Där har du själva evangeliet. Och att det finns till och med förkunnare som överger det här, själva kärnan i evangeliet i vår tid, det är för mig fullkomligt obegripligt. Fullkomligt obegripligt. Det här är ju själva, som sagt, kärnan i evangeliet. Och så står det då i vers 5 om denne Jesus att han visade sig för Kefas. Så där kommer det igen, alltså Simon Petrus. Så Simon Petrus har tydligen fått, enligt 2 bibelställen nu, se den uppståndne samma dag som han uppstod. Och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Undrar om inte det, om det var det, de som var med uppe på berget där och några tvivlade, det kanske inte är så konstigt i ett sånt läge. Sen visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Vi släpper de där sista raderna där och så går vi tillbaka till Johannes 21. Johannes evangeliet kapitel 21. Där finns en berättelse. Ja, det är egentligen verserna 1 till och med 24, så vi läser väl inte allt. Ja, det är hela kapitlet nu. Men det, där står det att han uppenbarade sig en gång för lärjungarna vid Tiberias sjö. Och där berättas då hur det gick till. Simon Petrus och Thomas och Nathanael, Zebedeus söner, det var väl Jakob och Johannes, och två andra av hans lärjungar, vilka det var, de var ganska många där alltså, ger sig ut och fiskar. Och de är ute på natten, men de fick ingenting. Kommer in tidigt på morgonen vid stranden. Och där ser de då Jesus. Och han samtalar med dem. Och de äter tillsammans. Bröd och fisk. Man tror att de första kristna när de firade nattvarden. Jag undrar om inte jag var inne på det någon gång tidigare när vi var på med Matteus evangeliet. Hade också fisken med vid nattvardsbordet. Bröd, vin och fisk. Och fisken blev ju som ni vet symbolen för den första kristna församlingen. En sorts kodsymbol kan man säga i förföljelsetider. Ja, där har vi då den åttonde uppenbarelsen. Och den sista som är återberättad i Apostlärningarna 1. Där står nämligen vers 3. Att han visade sig för dem efter sitt lidande. Och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Så ni ser att det går inte utan vidare att behandla de här, alla de här ställena och händelserna som någon sorts symbolspråk då, som vi skulle trösta oss med, vi som är efterlevande. Utan det här är historiska händelser, de återberättas som historiska. Och indicierna att det här skulle, jag menar, att lärjungarna verkligen har varit med om det här, det är ju också ganska tydligt. Får inte tala om hur tydligt det är att det är det här som är själva, det här är ju själva kärnan i evangeliet. Det är det här som måste berättas vidare för alla andra. Och det är det här som kastar ljus över skrifterna. För skrifterna blir inte meningsfulla eller blir inte begripliga med mindre än att vi har uppståndelsen från de döda som en tolkningsnyckel för att förstå texterna. Ta bara en sån sak. Ja, vi har ju läst Matteus evangeliet. Han går på vattnet. Ja, men det är ju obegripligt. Nej, inte om du ser det i ljuset utav att han är uppstånden. Brödundret eller de andra helbrägda göra sönder. Ja, men det är obegripligt. Ska vi verkligen behöva tro på sånt? Ja, men om du har en övertygelse om att han har uppstått från de döda. Och att han är Messias. Att han är herrarnas herre och konungarnas konung. Som regerar över himmel och jord. Om det ljuset går in i bibeltexterna, i evangeliska berättelserna, då blir de ju förklarade. Så därför så finns det ett förklaringsljus så att säga utifrån uppståndelsen. Och det var ju också det som förvandlade Paulus och Paulus syn på skrifterna. När vi talar om skrifterna då så var det ju Gamla testamentet, men Paulus kunde de 39 böckerna i Gamla testamentet utan till. Han kunde de rabbinska tolkningstraditionerna utan till. Han kunde alla argumenten för de här stridsfrågorna om lagen skulle tillämpas och så. Han kunde ju allt detta, men var fullkomligt blind när de stenade Stefanus vid Stefanusporten. Sen möter han den uppståndne. I sådana fall ytterligare en berättelse utöver de här nio. Så möter han den uppståndne på vägen till Damaskus. Och han slås ut, han blir ju blind där under några dygn. Vilket ju bara är en manifestation av vad han har varit hela tiden. Själva miraklet är ju sen när han får sin syn genom Ananias handpåläggning. Och han ser allting utifrån uppståndelsens ljus. Och all den kunskap som han hade utifrån gamla testamentet får ju plötsligt helt nytt ljus. Han ser och förstår gamla testamentet på ett helt annat sätt. Och det kommer vi se när vi ger oss in på Paulus breven på ett särskilt tydligt sätt. Så det här är en nyckel, och därför så kanske det inte är så underligt att människor som inte har någon tilltro till att Jesus har uppstått från de döda också har lite svårt för att tro på miraklerna och naturligtvis texterna om att kvinnor ska huckla på huvudet eller vara tysta i församlingen eller omskärelsen. Allt sånt blir ju obegripligt. Det är klart det är helt passé. Så det här som vi har varit med nu om, själva kulmen på Matteus evangeliet, det är också nyckeln i den meningen att det är början på Matteus evangeliet. Det är början på hela Nya testamentet. Det är början på det kristna livet. Vi har tittat alltså på 9 stycken olika berättelser. 5 stycken berättelser från den första dagen. Sen kom det en 8 dagar senare. Och så kom det ytterligare 3 berättelser som inte är tidsangivna. Men det står vid den sista berättelsen om himmelsfärden i Apostlagärningarna 1. Att han visade sig med många säkra bevis under 40 dagar. Man kan alltså, som om de här 9 berättelserna inte vore nog, så skulle man väl i och för sig kunna tänka sig att det vore 24 tillfällen. Eller 44 tillfällen. Det gör liksom ingen skillnad. Det står också i det sista som står i Johannes evangeliet. Där står det i slutorden på Johannes evangeliet. Den lärjunge som vittnar om detta, som har skrivit Johannes evangeliet, alltså Johannes 21-24. Har sett det här och vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, då tror jag inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas. Och i vers 20 kapitlet, det var de slutverserna jag tänkte på egentligen. 20 kapitlet, vers 30. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro. Så det, de här 9 berättelserna, de har blivit nedskrivna för att vi ska tro. Vi ska tro att Jesus är den som han utgav sig för att vara, och som skrifterna vittnar om det, och som ögonvittnena vittnar om det, och som kyrkans tro vittnar om. Det är därför det är förmedlat. Och jag har tänkt mycket på det här, därför att vi önskar ju ingenting hellre än att människor runt omkring oss ska komma till tro. Men som det står både hos profeten Jesaja och i Romarbrevet 10, hur ska de kunna tro om ingen berättar? Hur ska de unga generationer kunna tro om det är ingen som berättar för dem? Jag har berättat för er här nu i 78 timmar eller någonting sånt, va? Jag hoppas att det har haft en viss betydelse. Våga tro det också. Men så måste det gå till. Så måste vi alltså allihopa gå ut och berätta vidare för de människor som vi har runt omkring oss. Och du kanske kan tycka eller tänka, ja men de har ju hört det här så många gånger. Men då tror jag att du överskattar det hela lite grann. För att det här är berättelser som kan berättas många gånger. Och det här är berättelser som på något sätt ökar i betydelse eller i styrka ifall man känner till dem och hör dem igen och igen. Och som gör att vi sätts in, våra liv sätts in under den stora berättelsen. Guds frälsningsplan med oss människor. Så det är det viktigaste som vi kan uppmuntra varandra till. Berätta. Jag märker det också på konfirmandundervisningen, att vi kan ju inte bara hålla på med huvudkunskaper och att man ska lära sig Fader vår utan till och såna här saker, va? Utan vi berättar. När jag berättar bibelberättelserna för dem, då lyssnar de. Och när jag berättar från mitt liv, vi hade en fin gång här för, det var väl inte förra veckan, ett par veckor sedan var det kanske, då det kom upp i alla fall, ja men hur har du blivit kristen då? Och jag berättade det. Men då var Kent med också, Kent Enoksson. Och Annette Svensson var med. Och de berättade också varför de var troende. Det var ju som man kunde hört en knappnål falla. Vi berättade ju en timme. De märker att, ja men, de här som nu berättar det här för oss, de är seriösa. De sitter inte här och skojar med oss. Det här är vad de tror. Alltså, det finns en oerhörd kraft i berättandet. Det står också i Romarbrevet att tron kommer av att man lyssnar till predikan. Eller lyssnar till berättelsen. Så var frimodiga när det gäller att berätta vidare. Och sen har ju Jesus visat sig flera gånger utöver de här nio. Jag tänker på dels då när Paulus var på väg till Damaskus, som jag berättade om. Men även Johannes när han skriver Uppenbarelseboken. Jag vet inte om det är någon annan berättelse i Nya testamentet, men i Uppenbarelseboken är ju skriven så att säga som ett resultat av mötet med den uppståndne. Man kan höra än idag att det finns sammanhang där Jesus har visat sig. Jag vet inte om ni har hört sådana berättelser eller om vad ni tänker om det. Jag hörde en berättelse för det var ganska många år sedan om att Jesus hade visat sig i en liten gemenskap i Kina. Där det då spridit sig så, va. Och då kan jag inte annat än att tänka, ja det är väl inte omöjligt. Det är väl inte omöjligt. Fast ännu mer så tänker jag nog på att Jesus har lovat att visa sig i vår medmänniska. Och särskilt hos dem som är utslagna i vårt samhälle. Det är kanske där vi möter honom. Något att fundera vidare på. Johannes evangeliet slutar alltså med att de är där i vers 16. De är i Galileen. Matteus evangeliet slutar där, men å andra sidan som sagt det är där det börjar också. De är tillbaka alltså till den plats där evangeliet utgår ifrån. För det var där han växte upp, i Galileen. Det var där ljus gick upp i hedningarnas Galileen. Ett ljus som gavs till hedningarna, som sken för hedningarna. Och där slutar också Matteus evangeliet. Man kan märka i den här framställningen att det finns en viss spänning till Jerusalem och till det judiska folket som ni har sett tidigare. Ändå var det dit han kom, Jesus. Vi har faktiskt lite tid kvar, så att jag ska nog ge mig in på att avsluta det här, fastän det är nog mer än vad jag hinner med. Men de här orden då i vers 18, 19 och 20 ska vi ha med också. Där är de på berget i Galileen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Här är verkligen en vändpunkt på fler än ett sätt. Och den vändpunkten sker på ett berg. Och nästan varje gång när det sker såna här stora saker, så är det på ett berg. Om du tänker efter, så var det så på Moria berg. Det var där som Abraham skulle offra Isak. Eller Sina i berg där Moses tog emot Toran, kunskapen om Guds vilja som förmedlades till den människomassa som plötsligt blir det utvalda folket. Det blir deras förbundsbok så att säga. Eller Golgata berg förstås. Förklaringsberget Golgata berg. Och här är det nu på ett berg igen. Och det som sker här, det är precis tvärt emot vad man skulle kunna tänka sig. För att det judiska folket hade ju inte, de var ju inte främmande för att evangeliet, om vi nu ska använda det ordet, och om de hade använt det ordet vet jag inte, men de var inte främmande för att hedningarna skulle få del av det, för det talar ju profeterna om. Men man tänkte sig att i ändens tid så skulle hedna folken komma till Jerusalem. Och man tänkte sig att hedningarna skulle införlivas i det judiska folket. Ingå ibland i Israels folk. Och man hade ju också procedurer för hur det där skulle gå till. Det kommer vi se när vi kommer till Galaterbrevet. Alltså hur man gjorde proselyter och hur det gick till när man konverterade till judendomen. Även om judarna själva inte jobbade på det, så väntade man att plötsligt skulle det lossna. Så att alla folk skulle komma dit och det Guds rike skulle upprättas. Här är ju precis tvärtom. Här säger Jesus, ni ska gå ut i världen och berätta för dem vad som har hänt. Ni ska bära ut budskapet. Och det här paradigmskiftet, det här helt annorlunda sättet, det tror jag, det är inte vi färdiga med ännu. För hur ofta tänker vi inte att, eller önskar vi inte att människor ska komma till kyrkan, när det i själva verket borde vara så att kyrkan går ut till folket. Det ska vara en riktning åt andra hållet. Därför kan det ta emot ibland och sätta in annonser och sånt för att folk ska komma till kyrkan. Och jag säger inte det ironiskt eller skämtsamt, utan det är faktiskt så jag känner ibland. Så att det här är det första som händer, att de skickas ut. Och det som händer, och vi ser det i frälsningshistorien, det är att frälsningshistoriens fas 2 börjar här. Därför den första fasen, det är ju när Gud kallar Abraham, som är urfadern till det judiska folket. Han är den första så att säga, den första juden. Och så upprättar Gud ett folk, Abraham, Isak, Jakob och så vidare, så genom den judiska historien ända fram till Jesus. Och så blir det till ett folk, och sedan så kommer han till detta folk. Och när han kommer till detta folk, född av kvinna, ställd under lagen, precis som de, delar deras villkor, uppfyller han alla löftena i sin person. Alla löftena har fått sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Och sen beseglar han det här nya med sitt eget blod, och så uppstår han och så börjar en ny fas. Och den nya fasen, det är att det som har hänt nu ska spridas ut till alla hedna folken. Det är fas nummer 2. Det var det här som de judar som nu inte trodde på det som jag skissade inte kunde ta till sig, inte kunde begripa. Det var här, på den här punkten, som det skar sig mellan Paulus och hela hans tidigare eleverna. För de har inte tänkt så tidigare. Men Paulus, han plockar fram olika bibelställen i sina brev, där han citerar Gamla testamentet och lyfter fram just det som jag säger. Till exempel, hur var det Gud sa när han kallade Abraham? Första Mosebok kapitel 12. Vers 1, 2 och 3. Där börjar hela alltihopa. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Det sista där är egentligen, jag vet inte om det står annorlunda i andra översättningar, det är möjligt alltså, men innehållet här är att jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Det är det första. De ska bli välsignade. De blir välsignade utav att Gud kommer till dem. Och sen andra steget, du ska bli en välsignelse, alltså underförstått för alla andra folk. Och det står ju tydligare då i tredje versen: jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter eller folk, alla folk på jorden bli välsignade. Så där är det tvåstegsmodell, så att säga. Och det är den tvåstegsmodellen, de två faserna som Paulus plötsligt upptäcker. Så därför så skiljer sig Paulus ifrån till exempel Petrus och Jakob då, som vi ska titta på så småningom. Att han känner inte att han är sänd till det utvalda folket, till det judiska folket. Utan han delar naturligtvis med sig av det han har varit med om och undervisar i synagogorna. Men han har inga hämningar när det gäller att förmedla evangeliet till hedningarna. Och det går till och med så långt att han tar strid för den här saken. Han säger att hedningarna, de behöver inte komma till oss och bli omskurna och komma in under lagen. Utan nu ska vi bara basunera ut det som Jesus har gjort. Nu ska vi bara ge den nåden till alla människor, den nåd som han själv hade erfarit. Han hade själv inte ens bett om att få bli en kristen. Det bara, den uppstående bara slog in i hans liv. Och han hade inte förtjänat någonting av det han fick ta emot i sin omvändelse, Paulus. Var det någon som visste vad det var att vara frälst av nåd, så var det Paulus. Och han fick klart för sig att på samma sätt ska det gå till med alla andra folk som inte nu står under lagen. De ska också få allting utav nåd. Gränslös nåd, villkorslös nåd. Bara ut med det. Och det här fick han ju ta strid med för sina judiska samtider, eftersom de uppfattade det som en helt ny religion. De uppfattade inte det som resultatet utav vad Jesus hade gått igenom. Som en frukt, så att säga, som en fas två. Utan de tyckte att Paulus spelade ju ut alla korten här på något sätt, va? Och med vilken rätt gjorde han det? Men det gjorde han. Och på den vägen är det. Så det är det som vi lever i. Nu har vi det som vi brukar kalla för dopbefallningen kvar. Och det är misstänkt att vi inte skulle hinna med det också. Så vi får ta det nästa gång. Men där vill jag bara skicka med er en sak som ni kan tänka på. Nämligen det här. När Jesus skickar ut dem i vers 19. Med orden: gå ut, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det står alltså inte att vi ska gå ut och göra alla folk till kristna. Den kan ni fundera på. Jag har funderat mycket på det. Jag är inte riktigt färdig med det heller. Är det någon skillnad på kristna och lärjungar? Alla kristna är ju uppenbarligen inte lärjungar. Det fanns i Matteus evangeliets 19 kapitel och 21 vers just den här frågeställningen. Vi hade uppe den när vi var där. Så där kan ni också gå tillbaka till och titta på. Men där säger Jesus att om du vill vara fullkomlig, så lägger han till lite extra där. Så där finns liksom en skillnad mellan folk och folk. Jag ska inte hålla i allt för mycket spänning, utan säga så här att jag tror faktiskt att det finns en skillnad här. Jag tror inte att det är så svart och vitt så att antingen är man kristen eller också är man det inte. Utan här finns alltså, från det att vi har tagit emot den kristna tron, så är vi insatta i någon sorts förvaltarskap som pågår i våra liv hela tiden. Att vara en lärjunge, det är att leva av evangeliet varje dag. Det är att förvalta den tro, den relation som vi har med Jesus. Sen kan vi göra det bättre eller sämre. Men det beror helt och hållet på den nåd vi har fått. Det beror på den uppgift, det uppdrag som vi har var och en. Det ser olika ut. Så det ska vi inte jämföra varandra med. Jag tror inte vi behöver ha A och B kristna, utan i sådana fall ska vi ha hela alfabetet. Och det är ju inte så konstigt om man förlägger vårt tänkande på helgelsens plan. Att vi har kommit olika långt, eller att Gud har kommit olika långt med var och en av oss. I mognad eller vårt sätt att utrusta. Hela det tänkandet att vi skulle jämföra oss med varandra, tror jag det är fel från början. Utan det är olikheterna här som finns där.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det här var del 78. Det här var en sändning ifrån Värnamo församlings närradio och programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändning från Radio MF och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst i Missionskyrkan. Ha en skön och välsignad vecka.